Du lyssnar på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Idag ska vi ännu en gång bege oss tillbaka till 1890-talets Hälsingland och dess undervärld. Till en by belägen strax söder om Alfta som bär namnet Mossbo. Där utspelade sig för över 120 år sedan ett drama som kom att tapetsera ortsnamnen Mossbo och Alfta på löpsedlar och i tidningsuppslag över hela Norden. En fruktansvärd händelse som inte bara kom att kosta två polismän i tjänst livet utan också leda fram till Norrlands sista avrättning. Men innan vi drar igång avsnittet vill vi tipsa om lördagens stora konsert i Alfta och som handlar om just Mossbomorden, eller Alftamorden som man också säger. Så här står det om evenemanget. Spänning i folkmusikton. Den spännande och halsbrytande mordhistorien från Alfta är en del av denna konsert med folkmusiktema som kören Tonflödet bjuder in till. Tid och plats lördagen den 20 april klockan 16 i Edsbyns missionskyrka. Under ledning av vår dirigent samt inbjudna musiker kommer vi att bjuda på musik från olika länder. Inträde 150 kronor, kontant eller swish. Barn upp till 15 år, gratis. Mycket varmt välkomna! Alla kan säkert hålla med om att polisyrket kan räknas till de yrken där man löper större risk än gemene man att utsättas för fara. Likväl hör det inte till vanligheten att polispersonal avlider i tjänst även om det tyvärr inträffar. På grund av de risker som arbetet i sig innebär så är poliser ofta mer förberedda och skyddade än andra yrkesgrupper. Under de senaste 150 åren så har 34 poliser mördats i arbetet. Tre gånger har det handlat om dubbelmord. Senast det hände var i Malexander 1999 när tre brutala bankrånare konfronterades av två poliser som försökte stoppa dem. 32 år tidigare i det så kallade Handenmorden mördades två poliser och en väktare som vaktade ett köpcenter och tre män som tillhörde en liga som genomfört diverse inbrott och stölder och som nu blivit upptäckta. För att finna ytterligare ett dubbelmord på poliser så får vi bege oss tillbaka till 1892 då en enkel husrannsakan rörande olovlig utskänkning fick ett oerhört tragiskt slut. Platsen för det hela är byn Mossbo, strax söder om Alfta i Hälsingland.
Det finns en teori som säger att alla människor på planeten kan kopplas samman med vilken annan person som helst genom bara sex steg av bekantskap eller genom sex stycken handslag. Den här teorin myntades av den ungerske författaren Frigyes Karinthy på 1920-talet och kallas Six Degrees of Separation, eller hypotesen om sex handslag. Kanske kan vi inte nå världen runt i den här skildringen. Men en av huvudkaraktärerna har onekligen många kopplingar till andra kända personer och andra kända händelser som vi kan titta lite närmare på innan vi ger oss på själva kärnan i dagens berättelse. Huvudpersonen är Albert Gavell, son till prosten Jonas Gavell och dennes andra hustru Olava Magdalena Steinmetz. Albert Gavell föddes i Rågsta, strax nordost om Hudiksvall, den 21 mars 1858. Det finns uppgifter som säger att han egentligen tänkte bli apotekare, men av någon anledning så väljer han istället polisyrket. Han tjänstgör som länsman i både Delsbo och Alfta under slutet av 1800-talet och är känd bland annat som den person som gav Per Mattias Johansson Kniv sparken från sitt arbete som fjärdingsman i Delsbo. Per Mattias Johansson Kniv kommer att bli känd några år senare som Kniven i Delsbo. Delsbos första torped, med åtminstone tre bekräftade mord på sitt samvete. Vem vet hur den historien skulle ha sett ut om inte Gavell hade tagit en anonym anmälan om stöld av 2 kronor på allvar och avskedat Johansson Kniv. Albert Gavell är också halvbror till Ida Gavell Blumenthal, en kvinna som kanske är mer känd som Delsbostintan. Vissångerska, författare och historieberättare. Hon uppträdde på Skansen och var med på tv. Fick göra turnéer med sina berättelser över hela Norden. Hon blev till och med så populär att hon gjorde resor till Nordamerika för att där uppträda i svenskbygderna för emigrantfamiljer och deras ättlingar. Nu kommer Gavell i den här berättelsen att gå ett obehagligt öde till mötes. Och som en följd därav så kommer en man som heter Per Johan Pettersson att dömas till döden. Pettersson kommer att gå till historien som den sista personen att avrättas i Norrland. Och den som avrättar honom är faktiskt Sveriges sista bödel, Anders Gustav Dahlman. Dahlman, som avslutar sin yrkeskarriär med Sveriges allra sista avrättning 1910, uppbär titeln riksskarprättare. Med vid Per Johan Petterssons avrättning fanns också läkaren Fritjof Holmgren. Det är mycket tack vare Holmgren som den här avrättningen finns i detalj beskriven. Han hade nämligen till uppgift att undersöka halshuggningens fysiologi. Holmgren hade redan 1876 gett ut skriften Om halshuggning betraktad från fysiologisk synpunkt. Eftersom det debatterades huruvida den halshuggna kunde känna smärta och vara medveten ännu en tid efter avrättningsögonblicket. Holmgren kom att bli mycket aktad inom sitt yrkesområde och har kommit att kallas fysiologins upphovsman i Sverige. Den här historien börjar en vacker vårsöndag, den 1 maj 1892, när länsman Albert Gavell står hemma i sitt hem i Alfta och klär sig för dagens tjänstgöring. Tanken var att han egentligen skulle ha spenderat den här dagen hemma med familjen, men det har inkommit uppgifter som gör att han måste bråskande ge sig iväg i tjänsten. Albert Gavell har fått information om att ett kronohemman i Mossbo som brukar fungera som olagligt utskänkningsställe, alltså en lönnkrog, har fått en ny leverans av brännvin. Vid den här tiden så hade nykterhetsrörelsen vunnit stark kraft i trakterna. Myndigheterna använde olika restriktioner och lagar för att försöka stävja det kraftiga supandet. Och om man inte var fin nog att komma in på restauranger, hotell och gästgivargårdar så var man tvungen att vända sig någon annanstans för att få sin dagliga dos alkohol. En sån plats var Mossbo och därav hade de som bodde där också myndigheternas ögon på sig. Familjen som för närvarande arrenderar Mossbo består av far och mor, Per Olof Olsson och dennes hustru Kerstin. Bröderna Per Johan, 29 år, Anders, 26, Karl-Erik, 17 och så lillpojken Lars, 14 år. Familjen har också 3 döttrar varav de 2 äldsta redan lämnat boet och den yngsta, en flicka på 13 år, fortfarande bor hemma. Föräldrarna är bördiga från Oresocken i Dalarna och har arrenderat Mossbo sedan 1888. Det är samma år som Albert Gavell också flyttat till Alfta. Innan dess har familjen levt ett kringflackande liv beroende på vart fadern har kunnat finna arbete. När Olsson var nygift med sin hustru hade de varit nybyggare på ett ställe som kallades Vitaspen under Dalfors. Vitaspen är också en sjö som delas av länsgränsen Dalarna-Gävleborg. Och detta var också det öknamn familjen fick när de flyttade till Mossbo. De kallades Vitasarna, vilket så småningom kom att ändras endast till Asen. De hade inget gott anseende, saknade utbildning och enligt husförhörslängden var det illa ställt med både det ena och det andra. Fadern, Per Olof, hade endast gått 1 termin i skolan. Han kunde läsa hjälpligt men inte skriva eller förstå skrivstil. De 3 äldsta sönerna hade enligt rullorna gått mellan 4 och 6 terminer i skolan. Det kunde konstateras att de alla hade klent med kristendomskunskapen, vilket var väl så viktigt för den här tiden. Om de 2 äldsta bröderna gavs omdömet att de var djupt okunniga, till och med om när de själva skulle vara födda. En kuriositet är ju att alla barnen hade efternamnet Pettersson, trots att faderns namn var Per Olof, vilket borde ha givit dem namnet Persson. Det här var inte heller någonting som någon i familjen kunde svara på hur det kom sig. På Valborgsmässoafton 1892 så har den äldsta brodern Per Johan och hans yngre bror Karl-Erik varit till järnvägsstationen i Bollnäs och där hämtat 80 liter brännvin som har kommit med tåget. Det är självfallet inte olagligt att köpa den här mängden brännvin. Men med tanke på det rykte som den här familjen har sedan tidigare så anar Gavel att det här inte är för eget bruk utan för vidare försäljning. Och det här i sin tur kommer ju att ringa på vattnet och orsaka oroligheter i bygden runt omkring. Därför måste den här spriten konfiskeras. När han står där och klär sig för dagens arbete så samtalar han också med sin fru som ber honom att stanna hemma istället. Hon har en orolig känsla i magen och vill inte att han ska ge sig iväg hemifrån. Albert Gavel vänder sig till henne och säger: "Jag måste göra min tjänst. Och vad skulle förresten kunna hända mig här i Alfta?" Det här blir de sista ord som han någonsin säger till sin hustru. En stund senare så är Albert Gavel tillsammans med fjärdingsman Olof Norén på väg till kronohemmanet i Mossbo. Med sig har man också en ung man som till vardags arbetar som kontorsbiträde på länsmanskontoret som ska fungera som utkik. Olof Norén, som tidigare tjänstgjort som korporal vid Alfta kompani, har anmält sig som frivillig att följa med till Mossbo. Han har sedan tidigare en del otalt med familjen. Så sent som i december tidigvarande år så har han försökt att gripa äldsta sonen Per Johan då den har uppträtt kraftigt berusad på en auktion i Älvkarhed. Trots att Per Johan sedan barndomen är krympling och är tvungen att ta sig fram med hjälp av en krycka då höger arm och ben är i princip obrukbara så lyckas han ändå trots sin kraftiga berusning slå sig fri och springa ifrån polismannen. Per Johan ska också ha ropat till sina bröder: "Kom ihåg det pojkar, att om Norén någon gång kommer hem till oss då ska ni skjuta ihjäl honom." Då, i december, hade Norén fortfarande varit lyckligt nygift. Han hade gift sig den sista november samma år med sin hustru Maria Albertina Berg som då var havande i sjunde månaden. Hon hade flyttat till honom i Alfta kyrkby bara 2 dagar före julafton. Men dessvärre blev inte deras lycka långvarig då hon avled i barnsäng bara ett par veckor senare. Väl framme i Mossbo påbörjar Gavel och Norén sin husrannsakan. Och det första man gör är att undersöka boningshuset. Kontorsbiträdet lämnar man för att hålla vakt ute på gårdsplanen. I huset finner man hustrun och de 2 yngsta barnen, en pojke och en flicka. Enligt vad som berättas så sitter modern och håller hårt om de 2 barnen medan hon stirrar fientligt mot polismännen. Det må vara så att mor Kerstin har det svårt hemma, då både hennes make och söner lägger större delen av inkomsterna på sprit. Och de 2 gånger som hon har försökt behålla tillräckligt för egen del för att kunna köpa mat, ja då brukar det sluta med stryk. Antingen från maken eller äldsta sonen. Men i det här läget spelar det ingen roll. Länsman är hatad och ovälkommen i Mossbo. Efter att noggrant ha genomsökt huset konstaterar man att någon alkohol inte står att finna. Men på Mossbo finns även ett brygghus. Det är här som utskänkningen av alkohol vanligtvis förekommer. Och i vanlig ordning så har man börjat försäljningen tidigt på morgonen och de kunder som har varit där har antingen redan givit sig hem igen eller ligger nu utslagna och sover ruset av sig. Och i samband med att Gavel och Norén kommer ut på gårdsplanen igen börjar familjen vakna till liv där ute i brygghuset. Man hör någon som ropar: "Hörru, nu kommer länsman och tar dig Per Johan!" Fadern, Per Olof, stapplar ut och det första han gör är att försöka strypa Albert Gavel. I sitt av alkohol något försvagade tillstånd så lyckas han dock inte med det här förehavandet utan ger sig istället på Norén med samma resultat. När de båda polismännen med raska steg beger sig mot brygghuset ger sig istället Per Olof på det unga kontorsbiträdet och överröser denne med slag. Ynglingen flyr skräckslaget bort ifrån Mossbo och in i skogen och han kommer senare att berätta att när han flyr från misshandeln, ja, då hör han skott bakom sig. Skotten som man hör kommer sig av att genast när Albert Gavel och Olof Norén kliver in i brygghuset så uppstår tumult. Där inne har alla 3 bröderna just vaknat och någon har laddat en bössa och slängt i famnen på yngsta brodern Karl-Erik. Han reser sig från den bädd där han legat och sovit och skjuter genast Olof Norén i ryggen. Norén beskriver hela själv som att han kliver rakt genom golvet och rasar ihop. Ryggraden är skadad och den unga fjärdingsmannen är förlamad. I samma ögonblick som Norén faller till marken kastar sig Albert Gavel fram och sliter bössan ur händerna på Karl-Erik. Men en nyladdad bössa dyker upp och en ny kamp börjar. Gavel fattar ett tag om bösspipan och försöker vrida den ur händerna på den unga mannen. Och nu blandas även mellanbrodern Anders i leken och Gavel har nu 2 personer att värja sig mot. Storebror Per Johan, som fram tills nu håller sig i bakgrunden, barrikaderad i ett inre rum i brygghuset, kommer nu fram och kastar sig upp på polismannens rygg och försöker med sin friska arm strypa honom bakifrån. Den stackars länsmannen har nu inte bara en eller två personer utan tre att samtidigt tampas med. Och det här blir honom övermäktigt. I samma ögonblick som Gavell tappar greppet om bössvipan riktar Karl-Erik den mot honom och trycker av. Albert Gavell träffas i hjärtat och dör omedelbart. Allt har skett mycket fort, inom loppet av några sekunder. Och under den här tiden har Norén lyckats krypa ut på bron förlamad i underkroppen. Karl-Erik går nu efter och siktar på honom med det laddade vapnet. Ska du verkligen skjuta mig? Säger Norén. Nu när du ser att jag inte kan försvara mig. Ja, du har varit en sån jävla usling mot oss och förtjänar inte bättre, svarar Karl-Erik. Men Anders verkar nu ha kommit till sina sinnens fulla bruk igen och tagit till sig sans och ber sin lillebror sänka vapnet. Skjut inte mer, säger han. Skotten som har avlossats har hörts vida omkring. Och några grannar vågar sig nu fram till Mossbo för att se vad som står på. Där träffar de på en tokig Per Olof som står och hoppar upp och ner ute på gårdsplanen medan han skriker: Titta, titta vilka modiga pojkar jag har! Grannarna ser också den skadade polismannen och med risk för sina egna liv så hjälper de honom därifrån. Det berättas senare att under hela den tid som de har Mossbo inom synhåll så kan de se Karl-Erik stå och sikta ursinnigt på dem med geväret. Olof Norén, som är vid fullt medvetande, forskas hela vägen till lasarettet i Söderhamn och kan därför ge sin bild av hela händelseförloppet. Han berättar att i brygghuset ligger det nu avlidna Albert Gavell och att på gården finns inte bara brännvin utan också flera laddade vapen. Myndigheterna bestämmer att någonting måste göras och det snabbt. Kronofogde Axel Holm i Bollnäs får i uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg att bege sig till Mossbo. Han samlar gärna sig ihop både beväpnade polismän och frivilliga och kontaktar också Alfta kompani för att därifrån få ytterligare förstärkningar. Kapten Fogberg ställer sig i spetsen på en 14 man stor styrka redo att bistå Holm. Det bestäms att Holm under måndagen ska bege sig med hela truppen upp till Mossbo för att där gripa familjen och ta med sig kroppen efter Albert Gavell därifrån. Flera vittnesmål från grannar om vad som försiggår under kvällen och natten mot måndag i närheten av Mossbo finns nedtecknade. En granne berättar att han träffar Per Johan och Karl-Erik under natten. Den yngre brodern verkar lida av svår ångest och sägs till och med att han pratar om att ta sitt eget liv. Och det är nog självklart för alla att det måste ha varit oerhört ångestladdat när alkoholruset går ur kroppen och insikten om vad han har gjort blir uppenbar. Men hans storebror verkar inte ha några sympatier med honom utan tycks ha det betydligt lättare. Förstår ni vad ni har gjort? Frågar grannen. Ja, är det inte fantastiskt? Säger Per Johan och flinar brett. Men värst blir det nog för Karl-Erik, skulle jag tro. Och ser han sin lillebror en klunk brännvin med kommentaren. Det här blir nog det sista du får. Förutom att supa natten igenom så gömmer man undan gevär och brännvin i buskarna och snåren kring gården. Samtidigt som planer smid för hur man på bästa sätt ska gripa de inblandade i dramat, Olof Noréns vittnesmål tas på pränt, så sprider sig ryktet vidare omkring om vad som just har inträffat uppe i Mossbo. Det här ryktet det når även kronolänsman Carl Sundberg i Ovanåker, som är ovetande om vad kronofogde Axel Holm planerar för måndagen. Sundberg anser istället att han, som är närmast rent geografiskt, är den som borde fortsätta Albert Gavells uppdrag. Han har heller inga planer på att vänta ända till måndag morgon innan han ger sig iväg. Nej, redan under natten lyckas han få ihop 8 stycken frivilliga och så ger de sig mot händelsernas centrum. Hans plan är att förklä sig till luffare. Han har med sig kläder för ändamålet och smutsar ner sig i ansiktet för att på så sätt bli oigenkännbar. Tanken är att han ska gå in på gården och där spela rollen som brännvinsköpare. Styrkan kommer fram till Mossbo sent på natten och man placerar sig i ring runt bostaden så att ingen ska kunna fly från platsen. När så den förklädda länsmannen kliver in på Mossbo finner han att det är betydligt enklare än vad han först trott. Fylleslaget har pågått länge och väl och alla bröderna ligger utslagna. Han kan lugnt och stilla gå runt och sätta handfängsel på allihop. Även Per Johan, som bara har en frisk hand, låses fast vid sin bror Karl-Erik. Pappa Per-Olof möter han ut på gårdsplanen, men Per-Olof är så pass berusad att det inte är några större svårigheter att slå honom till marken och sätta handfängsel även på honom. På måndagen den 2 maj när kronofogde Axel Holm kommer fram till Mossbo väntar honom där en mycket nöjd länsman med 4 stycken fångar i handfängsel. Karl Sundberg överlämnar familjen till Holm och kan även berätta att man under natten låtit forsla bort liket efter Albert Gavell. Och nu inleds en rättegång som kommer att få ett avslut som kanske inte alla hade väntat sig. Kronofogde Axel Holm är den som leder utredningen. Den yngre brodern Karl-Erik erkänner ganska omgående att det är han som har skjutit de båda polismännen. Men det kommer att dröja ganska länge innan hela händelseförloppet står klart för myndigheterna. Alla de 4 inblandade ändrar sina berättelser och ljuger under förhören. Innan rannsakningarna kan påbörjas den 14 maj fick dessutom brottsrubriceringen ändras från mord till dubbelmord. Olof Norén hade avlidit 10 dagar efter incidenten i Mossbo på grund av sina skador. En krans med följande text från Gävleborgs läns samtliga polismän läggs på Gavells grav efter att även Norén lagts i den sista vilan. En man upp på sin post i livet är en fröjd. Att dö på denna post är mannapliktens höjd. En sådan man du var och blev intill det sista. Så tag kamraters tack och tårar på din kista. Under den följande rättegången så står det klart att det är äldsta brodern, Per Johan, som ligger bakom det hela. Han har uppviglat sina bröder och drivit på dem. De har fått agera som hans förlängda arm i det han inte kunnat göra själv på grund av sitt fysiska handikapp. Till och med fadern, Per Olof, erkänner att han också varit rädd för sin äldsta son. När Per Johan försöker svära sig fri från det hela genom att påstå att han inte alls har befunnit sig in i brygghuset utan istället var ute på gårdsplanen, då avbryts han av sin bror Anders som säger: "Nej, det där är fel. Det är Per Johan som rår för det här." På den direkta frågan hur hans föräldrar har tagit mordet tillägger Anders: "Ja, far tyckte att det var jäkligt. Mor tog det också hårt. Men Per Johan, han såg belåten ut." "Ja, ni själv då? Ångrar ni er?" "Oj och vars, inte tyckte jag att det var något bra heller." På midsommarafton, när den tredje rannsakningen hölls, berättar Karl-Erik gråtande att han aldrig skulle ha varit i stånd att göra det här om inte hans äldsta bror hade uppmanat honom till det. Han erkände att nu hyste han agg mot poliserna, men att genomföra ett dubbelmord utan hjälp av sina bröder med både laddning och uppmuntran skulle för honom varit en omöjlighet. Att det är Per Johan som bär det största ansvaret, det bekräftar även mellanbrodern Anders. "Min äldsta bror, som borde vara den bästa av oss, är den sämsta människa jag vet", säger han. Både Anders och Karl-Erik berättar att deras far och Per Johan aldrig gjort någonting annat under deras uppväxt än att spela kort och supit, och att de i sin barndom aldrig fick lära sig någonting. Den 12 juli, sommaren 1892, hålls den fjärde och sista rannsakningen, och samma dag kunde domarna meddelas. Av okänd anledning så är Anders på dåligt humör den här dagen och vägrar att svara på frågor. "Är Anders arg?" undrar häradsrättens ordförande. "Nej", svarar Anders vresigt och surt. "Men är det så att ni tycker att jag är arg, så får du väl ta liv av mig tvärt om ni så vill." När domarna faller kommer fadern Per Olof Olsson att dömas till 1 år och 7 dagars straffarbete för sin delaktighet i dubbelmordet, misshandel av det unga kontorsbiträdet och för spritförsäljningen. Mellan brodern Anders och den yngsta brodern Karl-Erik, som var den som höll i bössorna och tryckte på avtryckaren, kommer att dömas till livstids straffarbete för dubbelmord. Och äldsta brodern, Per Johan, döms i döden för anstiftan till dubbelmord. Den 6 september fastställer Svea hovrätt straffet, och året därpå, den 12 januari 1893, ansluter sig också högsta domstolen till utslaget. Den här gången är det dock en person som reserverar sig. Justitierådet KG Karlsson anser inte att det kan vara tillräckligt styrkt att det är Per Johan som anstiftat mordet, och han anser att även han borde dömas till livstids straffarbete. Även vid ett senare tillfälle när Per Johan ansöker om nåd så är det justitierådet KG Karlsson som ensam anser att denna borde beviljas. En annan sak som gör att människor reagerar extra på just den här domen är kopplingen till tidigare nämnda Per Mattias Johansson Kniv, Han som fick sparken 1883 av Albert Gavell i Delsbo och hängav sig åt ett kriminellt leven istället för polisyrket. Kniven, som han hade kommit att kallas, hade bara några månader tidigare, den 14 oktober 1892, fått sitt dödsstraff omvandlat till livstidsstraffarbete. Han hade ju genom eget erkännande också verkligen utfört dåden, medan Per Johan Pettersson då endast förmått andra att göra sitt smutsgöra. Vilka slutsatser som vi kan dra av domstolarnas olika resonemang, det kan jag inte säga med bestämdhet. Det går ju att spekulera i att det kunde ha att göra med att i Per Mattias Johansson Knivs fall så var han en tidigare respekterad polis som dessutom endast hade mördat människor från de lägre sociala skikten i vårt samhälle. Per Johan Pettersson var raka motsatsen. Någon från botten på samhällspyramiden som låg bakom morden på två av lagens tjänare. Men självklart gjorde detta att fler fick upp ögonen för frågan om dödsstraffet. Det har varit många debatter rörande dödsstraff redan tidigare. Det här domslutet går inte allmänheten obemärkt förbi. Att en person som inte själv hållit i bössan ensam döms till döden för det här brottet gör att protesterna och debatterna på många håll i landet blossar upp med förnyad kraft. Bland annat engagerar sig major C.A. Adelsköld från Blekinge, en riksdagsman i första kammaren i den här debatten. Det här gör bland annat att det är 500 sympatisörer som samlas till protestmöte i Stockholm den 19 februari 1893. Och det här var någonting nytt. Tidigare debatter hade kretsat kring huruvida avrättningarna borde vara offentliga eller inte. Nu fördes för första gången fram åsikter att man skulle avskaffa dödsstraffet. Det skulle emellertid dröja ytterligare 28 år innan dödsstraffet till slut avskaffades i Sverige 1921. Dock kunde mötesdeltagarna 1893 enas om en resolution som man också skickade till konung Oscar den andre. Till konungen. Då dödsstraffet ej motsvarar straffets ändamål, nämligen förbättring. Då det bevisligen ej avskräcker från brott kraftigare än livstidsfängelse. Då det visat sig verka demoraliserande på folket och är i hög grad upprörande för mänsklighetskänslan. Då det är inkonsekvent av staten att förbjuda mord men själva mörda. Då det har hänt att personer blivit avrättade vilkas oskuld sedan kommer till dagen trots det vid domens fällande och statsfästande skenbara bevisen för brottslighet. Och då förhållandena i det land där dödsstraffet blivit avskaffat, såsom Italien, Rumänien, Portugal, Holland och Schweiz. Eller i de land där det på länge ej tillämpats, såsom Finland och Belgien. Tydligt ådagalägga att den allmänna säkerheten alls icke därav hotas, eller det grövre brottens antal därför ökats. Uttalar sig mötet principiellt emot dödsstraffet, så som ett barbariskt rättsmedel stridande mot humanitet och civilisation. Den här resolutionen kom att tryckas på särskilda listor som sedan cirkulerades i större städer i Sverige. Bland annat Gävle, Eskilstuna, Sundsvall och självklart Stockholm. På endast en vecka fick man in 5700 namn på människor som stödde resolutionen. Och med dessa som bakgrund kom man att återigen begära nåd för Per Johan Pettersson. Detta dock utan resultat. Den 10 mars 1893 kommer ett definitivt avslag och samtidigt börjar man i Gävle fängelse förbereda det praktiska för avrättningen. Förbereda sig för avrättningen hade Per Johan redan börjat göra i fängelset. Så snart dödsdomen vann laga kraft blev han uppsökt av en fängelsepastor, K.B. Henning, som frågade honom hur lång tid han kände att han behövde för att förbereda sig inför sin kommande död. Ja, svarade den dödsdömda, det får pastorn bestämma. Ska vi säga 6 veckor då? Ja, vi säger väl det då. Strax efter pastorns besök så får Per Johan möjlighet att ta avsked av sina båda yngre bröder som ska transporteras i Långholmen för att där påbörja sina livstidsstraff. Enligt vad som berättas så ska Per Johan ha sagt till dem: ja, så fick i alla fall jag det kortaste straffet. Jaså, frågar de, hur mycket fick du då? Jag fick bara 6 veckor. Jaha, ska du gå till döden du? Ja, farväl då Per Johan. Farväl. Anders och Karl-Erik kommer båda att avlida i fängelset. Anders dör redan 1901 och Karl-Erik 10 år senare efter att förgäves ansökt om nåd. Bägge bröderna dog av lungtuberkulos. För Per-Johan återstår nu bara att förbereda sig på det som ska komma. Han gjorde det genom att be flitigt, sjunga psalmer och samtala med fängelsepastorn. Under sin tid i häktet så har Per-Johan funnit Gud och blivit djupt religiös. I januari 1893 skriver Gävleposten: "Den i laster och uselhet fostrade Per-Johan Pettersson blev i fängelsecellen en ny människa. Han kom snart till insikt om ohyggligheten av sitt brott, ångrade det djupt och begrät det. Istället blev han en djupt religiös man, och det var äkta ton i hans omvändelse. Han önskade efterhand umgälla och försona sin skuld och inför Herren, Gud i himlen, vinna förlåtelse." Den 13 mars fick Per-Johan veta att hans nådeansökan hade avslagits. Och han hade nu 4 dagar på sig innan dödsdomen skulle verkställas. Han sa sig inte frukta döden och uppvisade ett stort lugn. Dagen före exekutionen fick han hälsningar från sin mor och han lät hälsa tillbaka att det är svårt men jag är en lycklig. Samma dag får Per-Johan också motta nattvarden. På kvällen den 16 mars tar han avsked av sin far som sitter av sin fängelsetid i Gävle. Det berättas att det är ett gripande och tårdrypande farväl där fadern är djupt ångerfull och fullständigt förkrossad. Han berättar för sin son att han känner sig så skyldig för det som har inträffat eftersom han som far borde ha gjort mer för sina söner. Och mötet slutar med att det är Per-Johan som får sitta och trösta sin far medan som tillsammans sjunger psalmer som han har lärt sig av fängelsepastorn. Resten av kvällen och natten tillbringar sen Per-Johan med bön och psalmsång. På morgonen den 17 mars kliver Per-Johan upp 6 och får då veta att avrättningen kommer att ske inom 2 timmar. Han tar lugnt avsked av fängelsedirektören och sina fångvaktare och tillbringar sedan sin sista tid tillsammans med pastorn. Strax efter 7:30 på morgonen samlas de personer som skulle bevittna avrättningen på länsfängelsets gård. Sammanlagt var de omkring 40 personer som samlades kring schavotten. Ett trägolv hade byggts och på det här hade man monterat en stupstock. Förutom fängelsets personal fanns där även en representant från statsfullmäktige, länsstyrelsen och magistraten. Bland de församlade fanns även flera läkare och tidningsmän. Där fanns också böden, Anders Gustav Dahlman från Stockholm. Han håller sig som vanligt i bakgrunden för att den dödsdömda inte ska känna oro i onödan. Det är viktigt för Dahlman att allting går rätt och riktigt till. Allt ska ske lugnt och ordnat. I en senare intervju så framhåller han sin egen åsikt om hur det hela bör skötas. "Se, jag vill inte veta av några långrandiga procedurer på avrättsplatsen. Prästen får säga det han vill och ska säga inom fängelset, men då fången kommer i dödens skugga, i närheten av stupstocken, så ska det endast gälla att göra processen så kort som möjligt." Anders Gustav Dahlman bär dubbelknäppt uniform med förgyllda knappar och revär, som det anstår en statlig tjänsteman, och bakom sig håller han bilan. 8:00, när klockorna från Heliga Trefaldighetskyrka slår, kliver Axel Schotte, länsnotarie, fram och läser upp dödsdomen. Det tar 13 minuter. Och så öppnas en dörr och 3 män blir synliga. De går långsamt ut mot schavotten. I mitten går Per-Johan, flankerad av fängelsedirektören Hedberg och pastor Henning. Per-Johan tar sig som vanligt fram, stöd på sin krycka, iklädd den grå fångdräkten. Enligt vittnen så kan man inte se någon fruktan eller ångest i Per-Johans ansikte. Han har försonat sig med sitt öde och lagt allt i händerna på den Gud som han nu bekänner sig helhjärtat till. Pastorn böjer sig fram och viskar ett bibelcitat i Per-Johans öra. En vit duk binds för hans ögon och pastorn lägger sin hand på Per-Johans huvud och viskar till honom: "Gud, var din själ nådig." Och sen verkar ett mirakel ske. Det sägs att Per-Johan plötsligt kunde stödja på sitt tidigare obrukbara ben. När han faller på knä kan han också bruka sin högra arm. Bödelsdrängen viker ner hans krage och böden kliver fram. Dahlman är noggrann, ställer sig stadigt och fattar ett bestämt tag om skaftet i bilen. Med ett raskt och säkert hugg skiljer han huvudet från kroppen. En kraftig stråle blod färgar den vita snön röd. Huvudet, som av kraften hamnar några meter bort, plockas genast upp av läkaren Fritjof Holmgren. Han sliter genast av den vita duken och undersöker ögonens rörelser och pupillernas sammandragningar med ett stoppur i ena handen. I närheten av stupstocken står en i ordning gjord kista till hälften fylld med sågspån. I den placeras Per Johans kropp och huvud för att sedan föras i en byggnad i närheten där en obduktion kommer att genomföras. Enligt en av de tidningsmän som befann sig på platsen och arbetade för Norrlandsposten så gick det snabbt och lugnt till. Endast 2 minuter och 19 sekunder innan allt var över. Mycket tack vare Per Johan själv, hans lugn och samlade yttre. Det fanns antagligen många avrättningar där den dödsdömdes dödsångest tog över handen och det blev en betydligt svårare situation för alla inblandade. Även riksskarprättare Anders Gustav Dahlman gav sin syn på det hela några år senare. I Gävle högg jag mitten mellan 2 halvskotor. Fint, rätt och säkert. Delinkventen var också lugn och uppförde sig utmärkt. Och så går Per Johan Pettersson ur tiden. Den sista personen som avrättades i Norrland. Enligt uppgifter så tog Dr. Holmgren med sig det avhuggna huvudet till universitetsmuseet Gustavianum i Uppsala där det ska finnas kvar än idag. Efter avtjänat straff så flyttar fadern Per Olof med fru och de 2 yngsta barnen till grannsocknen Arbro. Den yngsta dottern lämnar hemmet 1896, men i sonen Lars flyttar finns inga fastslagna datum för. Föräldrarna de levde resten av sina liv i Arbro. Lillebror Lars, som modern då försökt hålla utanför alla kriminaliteter, visar sig ändå gå i sin fars och äldre bröders spår. Även han blev som vuxen spritlangare och blev också dömd för det här. En något annorlunda egenhet som han hade var att under vintermånaderna, när det var kallt ute, sälja brännvin som var tempererat så att hans kunder inte skulle behöva dricka kallt brännvin eftersom det kunde vara farligt. Ni har lyssnat på berättelsen om morden i Mossbo, som är fyllt av så många tragiska händelser och livsöden. Vi kan konstatera att det inte är många i den här historien som det slutar lyckligt för. Men den är ändå en del av vårt förflutna och vardagen för de människor som kommit före oss och förtjänar därför att berättas.
Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Vi vill också passa på att tacka Ann Martinsson som har hjälpt oss med musik som är smakprov inför lördagens konsert i Alfta. Har du tips på en historia eller önskemål om ett tema till podden? Maila oss på kontakta@historierfronhalsingland.se. Vill du anlita Historier från Hälsingland för en berättarkväll? Ring 073 993 7451 eller mejla kontakta@historierfronhalsingland.se. Följ gärna Historier från Hälsinglands 2 systerpoddar, Historier från Dalarna och Historier från Gästrikland. Det hittar du där poddar finns. Historier från Hälsingland finns också på Facebook, Instagram samt TikTok. Vi hörs snart igen. Och tack för att du har lyssnat.